Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Lyssna till den heliga episteln som är predikotext för idag från Uppenbarelsebokens tredje kapitel, verserna 14-22 i Jesu namn. Skriv till ängeln för församlingen i Laodicea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att kyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Så lyder Herrens ord. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord och helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Faste söndagarna, åtminstone den första till tredje söndagarna, handlar om kamp. Det är Jesu kamp mot frestaren på första söndagen. Det är kampen för tron som människor strävar efter under den andra söndagen. Och sen är den här tredje söndagen kampen mot djävulens onda andemakter, mot demonerna. Vi får tillbaka det här ämnet den femte söndagen i fastan när det handlar om Jesus och hans motståndare. Han kämpar mot dem som ska ta livet av honom. Nästa söndag är det sen midfastosöndag när vi har temat livets bröd. Det avviker lite från de här andra. Vi ska se med några ord på textens sammanhang först. Det här brevet till Laodicea är ett av de 20 sändebreven i Uppenbarelseboken som finns i det andra och tredje kapitlet. Det är brev som Jesus dikterar för Johannes apostel, när han är gammal. Och det riktar sig till 7 församlingar i mindre Asien, västra delen av Turkiet idag. Det är församlingar som inte finns kvar idag, tyvärr. Och inte ens alla de här städerna som nämns finns kvar idag. De ligger som ett litet pärlband, lite halvcirkelformat, från västkusten av Turkiet, Efesus, norrut lite och sen österut och sydost. Och den sista orten är då Laodicea. Den här orten omnämns också i Kolosserbrevet, där Paulus skriver att ni ska också läsa hos er det brev som ni får från Kolosse. Och sen finns ett annat brev som tydligen har gått förlorat, eller som möjligen kan vara Efesierbrevet, som han också uppmanar dem att lyssna till. Att det kan vara Efesierbrevet beror på att det är vissa handskrifter inte står att det till Efesierna i början på Efesierbrevet. Och Efesus var ju den första staden, församlingen som omnämns av de här församlingarna där på Turkiets västkust. De här breven är en viktig undervisning för oss också idag. De har en disposition som är gemensam. De har några element som finns i alla och några element som saknas i vissa. Först finns en sak som finns i alla, nämligen adressaten. Skriv till den och den församlingen. Sen presenteras talaren, Jesus. Han presenterar sig med lite olika ord. Och det är hämtat från första kapitlet i Uppenbarelseboken, de här beskrivningarna. Sen finns det i de flesta fall ord av beröm. Men inte i två av de här breven. Brevet till Smyrna och Laodicea får inget beröm. Sen finns det kritik. Och där gäller samma sak. Det är inte alla församlingar som får kritik. Men Laodicea får en väldigt skarp kritik, som vi ska se. Så finns förmaningsord. Så finns en uppmaning att höra. Och sen till sist ett löfte. Fast i brevet till Laodicea så kommer löftet för det här, den här uppmaningen att höra. Lite avvikande. Brevet till Laodicea är det enda som saknar beröm. Nej, förlåt mig, Smyrna var också ett sånt. Det finns inga ord av beröm i det här brevet åtminstone. Det som finns kvar av Laodicea idag är en liten stad i närheten, Denizli. Ja, den är inte liten, men för att vara en världsstad så är den liten. Nämligen ungefär av Vasas storlek på sin höjd. I närheten fanns också staden Kolosse. Men det var en jordbävning år 60-61 som förstörde båda de här städerna. Efter det här reste sig Laodicea och fick tillbaka sin verksamhet. Men Kolosse gick under. Och det är därför som det inte omtalas något sändebrev till Kolosse, kan man anta, här i Uppenbarelseboken. Men det här är alltså då ett brev som riktas till församlingen i Laodicea, och det är ett allvarligt brev. Det skriver drygt 30 år efter att Paulus sände sina brev till de här församlingarna. Jag har använt mig av Lars Borgströms utmärkta bok Utläggning över Uppenbarelseboken som hjälp, och den rekommenderar jag verkligen för läsning. Adressaten, församlingen i Laodicea, ska vi ännu säga något om. Den här orten var känd för sin framstående bankväsen, monetär verksamhet. Den hade också en ylleindustri och en medicinsk skola. Och de här tre sakerna anspelar Jesus på. Köp guld av mig. Köp vitt linne att klä dig med. Köp ögonsalva. Vi ska återkomma till det här förmaningen. Församlingen hade förts vilse av välståndet i staden. Det är lite på samma sätt som den rike kornbonden som Jesus berättar om. Och som tänkte, jag hade gott ställt. Jag behöver inget. I Laodicea var man nöjda. I Kolosserbrevet hade Paulus undervisat församlingen om den stora rikedomen i Kristus. Det är den verkliga rikedomen. Men det verkar inte som han själv skulle ha grundat den här församlingen. Han skrev så här. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er och för dem i Laodicea. Och för alla som inte har träffat mig personligen. Vem är då avsändaren? Jo, det är Jesus Kristus. Han presenterar sig med orden Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Amen är ett ord som vi ofta använder i efter predikan eller i kyrkan annars som intygar, det här är sant. Det är fast och visst. Det får vi tro på. Jesus är den absoluta sanningen. Han är Gud själv. Jesus genomskådar allt. Han kan vittna om tillståndet i församlingen. Därför säger han att han är det trovärdiga och sanna vittnet. Han kan genomskåda oss idag likadant. Han ser in i våra hjärtan. Johannes beskriver i sitt evangelium, första kapitlet, varför det är så att Jesus vet allt. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Jesus är själv Gud, därför kan han vittna. Han är upphovet till Guds skapelse. Han är ordet som skapade världen. Johannes döparen sa om honom, han vittnar om det han har sett och hört. Han är själv Gud. Och i Kolosserbrevets första kapitel skriver Paulus, han är den osynlige Gudens avbild, först född före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömmet, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Det här har kolosserna fått lära sig genom det brev som kom från Kolosse för länge sedan. Nu måste Jesus påminna dem om den här sanningen. Han är upphovet till Guds skapelse. Därför är den kritik som han kommer med inga mänskliga bedömningar. Det är Guds ord, den allvetandes kunskap. Nu kommer han därför med kritik. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Kall är den som aktivt tar avstånd från evangeliet. Varm är den som behöver värmen från Jesus och hans evangelium för att trösta och lindra samvetets plåga när det dömer oss. Nu säger Jesus, det vore bättre att du antingen vore kall eller varm. Men du som, den som är ljum är värre, det är förskräckligt. Den ljum är självgod. Han är nöjd med sitt tillstånd. Han är lagom. För människor är det ett idealtillstånd, inte extrem, till någon deras sida. Man är inte en ytterlighetsmänniska. Det här är ett ord som jag ofta har hört och blivit förmanad om. Man ska inte gå till ytterlighet. Man ska vara mitt i. Lagom. Ofta betyder det här en kärleksfull omtanke. Extremism är farligt. Något har spårat ur. Men nu har den kristna tron blivit extrem idag, anses vara extrem. De som är lagom idag tar avstånd från de här ytterligheterna som den kristna tron medför genom att hålla sig till Bibeln. Det må gälla äktenskapssynen, det kan gälla hur man lever samman, att det är äktenskapet för man och kvinna, att sexuallivet hör till äktenskapet och inte är till för att prova, att leva som sambo före äktenskapet. För att inte tala om den extrema synen att en kvinna ska underordna sig sin man. Och att en kvinna inte ska vara präst. Det är extremism det. Men när det gäller kärleken till Gud och hans ord gäller inte lagom. Jesus säger i Lukas 14. Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Är det här lagom? Det här är att vara upphettad av evangelium, närmast att koka av iver att få vittna om Jesus och vittna om hans ord. Även om det kostar. Men hur kan Jesus säga att det vore bättre att vara kall än att vara ljum? En kall människa som inte tror eller kanske rent av arbetar emot Guds rike och hans ord har ingen förväntan av berömmelse inför Gud. En som är ljum kan låtsas vara from och god och har genom sitt hyckleri fått en uppskattning som en verklig kristen. Är det inte berömvärt? Jesus säger faktiskt att det är bättre att vara okunnig än att veta vad som är rätt och inte göra det. I Lukas 12 säger han så här. Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Det är lite märkliga ord, för att det kan ju hända att vi på den här grunden drar slutsatsen att vi ska inte missionera. För de här människorna som är så lyckliga i sitt naturtillstånd eller okunniga om Gud, de har det mycket bättre än den som får höra evangelium och sen föraktar det, förkastar det. Men ändå så vill Jesus att vi ska gå ut med ordet, naturligtvis. Det var kanske så att församlingen i Laodicea hade anpassat sig till rikedomarna för att det skulle gå den väl. Kanske hade de anpassat sig till vilddjurets märke, som Johannes sen talar om i Uppenbarelseboken 14. De var så nöjda att de inte behövde någon omvändelse. Men straffet blir hårt. Gud ska spy ut dem ur sin mun. Vilka förskräckliga ord. Och Jesus säger också när han samtalar med Nikodemus att den som inte omvänder sig, den som inte blir född på nytt, kan inte se Guds rike. Vad ger Jesus för råd? Jo, han säger, köp guld, köp kläder och salva. Köp av mig, inte av någon annan. Det var just sådana varor som det fanns gott om i Laodicea. Men Jesus ville inte att de skulle skaffa sig välstånd genom dem, de här yttre sakerna. Vad kostar då det här som Jesus säljer? Det märkliga är att det som Jesus erbjuder inte kostar någonting. Jesaja förklarar det här i sin profetia, det 55 kapitlet. Hör alla ni som törstar, kom till vattnet. Ni som inte har pengar, kom och köp sed och ät. Jag kommer att köpa sed utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Vi erbjuds att köpa sed utan pengar då vi hör Guds ord. Jesus ropar i Johannes 7, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som är törstig ska dricka hans levande vatten. Och i Uppenbarelsebokens sista kapitel säger han, den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Men det finns ett pris. Det låter lite underligt, men den ljumme som säger, jag är rik, jag behöver ingenting, han ska avstå från sin egen fromhet. Den som han räknar som förtjänst inför Gud. Han behöver erkänna, jag är eländig, fattig, blind och naken. För en företagare är det svårt att göra konkurs. Men det här är ett tillstånd som vi kan kalla konkurs. Konkurs med sig själv. Att man märker att man inte har något att betala skulden för till Gud. Det här kostar på. Den som tror sig vara rik har svårt att erkänna att han är fattig och eländig. Just den som ser sitt elände får av Jesus höra att man får köpa guld gratis. Och allt det andra. I det heliga tabernaklet, som sen fullbordades i Jerusalem i Salomos tempel, skulle man överdra alla heliga ting med guld. Guldet, det vittnade om Guds helighet. Ingenting ofullkomligt, här skulle det vara perfekt. Allting. Det guld som Jesus erbjuder är renat i eld. Han genomgick den verkliga skärselden i sitt lidande och sin död. Katolikerna tror att vi måste gå igenom en skärseld efter döden för att skaffa oss den fullkomlighet som vi inte har lyckats få här på jorden. I skärselden ska vi renas i eld så att vi blir värdiga att komma till himlen. En fruktansvärd lära. Därför att det guld som Jesus säljer åt oss för intet, det är fullkomligt. Och tar vi inte emot det för intet, utan vill komma och betala det med någonting av det vi själva gör, även om det är i kärselden, som är en konstruktion som inte har biblisk grund. Så det hjälper inte. Den som ska komma inför Gud ska ta emot det som Jesus har gjort för intet. Jesus erbjuder vita kläder som täcker över all orenhet. För han har i dopet klätt oss i den dräkten som är fullkomlig. Som håller att hålla framför sig inför domen. För under den dräkten syns ingen synd. Jesus vill öppna våra ögon så att vi ser hans storhet och ger honom äran för allt. För det behöver vi smörja våra ögon. Det är anden som ska komma och smörja dem. Oss, våra ögon som är naturligt, av naturen är andligt blinda. Så att vi ser den andliga sanningen om oss själva. Och framförallt ser Jesus. Att vi har våra ögon på honom som vi börjar med idag. Jesus säger om anden, när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens furste är dömd. När Jesus smörjar våra ögon ger han oss också en hunger efter mat och dryck, den sanna maten och drycken. Det är så vi blir värmda av hans kärlek. Så har vi då förmaningen. Omvänd dig. Jesus säger, den jag älskar, den tuktar jag. Han älskar också laodiceerna, trots att de var ljumma. Han vill inte att de ska bli utspydda ur hans mun. Han vill ta emot dem. Det är ett uttryck för hans kärlek när han kritiserar laodiceerna. Han vill att de ska vända om. Samma förmaning ger han oss idag. Han kommer med en kärleksfull vädjan. Se, jag står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och Jesaja 55 säger profeten, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Här måste jag varna för ett missförstånd. Det är väldigt vanligt att man har en bild av det här när Jesus står utanför en stängd dörr och klappar på. Det som måste varnas för det är om man av det här drar slutsatsen. Det finns ingen möjlighet för Jesus att öppna. Det är inifrån du ska öppna. Och öppnar du inte så kommer han inte. Och då blir det en risk att vi tänker, jag gjorde beslut. Jag avgjorde mig för det och bestämde mig att öppna för Jesus. Släppa in honom i mitt liv. Nu är det naturligtvis så att han ville att vi ska släppa in honom innanför dörren. Men Jesus som står utanför dörren är samma allsmäktiga Gud som ropade till Lazarus som var död. Hade varit död i 4 dygn. Lazarus kom ut. Och vad hände? Där inne i graven så satt Lazarus och satte sig upp och tänkte, nu är det någon som ropar på mig. Jag måste bestämma mig för att gå ut nu. Eller ska jag stanna här i graven? Han bestämde sig för att gå ut. Var det så? Det var Jesus som väckte honom och som drev honom att komma ut. Det var ingalunda hans egen kraft, för den som är död har ingen kraft. Jesus ropar idag, om du hör när jag knackar på, öppna dörren. Och så ger han oss genom sitt ord kraft att öppna. Det är han som är den som öppnar, så som det heter också i apostlagärningarna att Herren öppnade Lydias hjärta så att hon tog emot ordet. Så vill han också kalla ljumma och kalla till sig idag. Och det gör han genom ordet. Det är det enda som kan föda nytt liv i oss som är tröga och ljumma. Och därför avslutar han alla de 7 sändebreven med uppmaningen att höra Guds ord. Du som har öron att höra, Hör vad anden säger till församlingarna. Och ännu allra sist, löftet. Det finns ännu ett löfte, att regera med Jesus. Det första löftet är att äta tillsammans med Jesus. Den stora måltiden i himlen beskrivs som ett härligt bröllop, där bordsgästerna är Abraham, Isak och Jakob, och där du och jag som tror på Jesus ska vara med. Tänk vilken glädje. Men Jesus säger också att vi ska få sitta med Jesus på hans tron. Vilken rikedom. Tänk att bli upphöjda till prinsar och prinsessor, Guds barn, och få sitta med Jesus på hans tron. Det är löftet om välsignelse, att ta emot honom, att öppna, att låta ordet värma oss. Därför, du som lyssnar idag, lyssna, vänd om. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.